Välkommen till Fastighetsprinsen, där vi bryter ny mark inom fastighetsbranschen. Och med det vill jag tillägna ett stort tack till vår banbrytande samarbetspartner Hogia din hyresvärd. Hogia din hyresvärd förändrar spelet inom fastighetsförvaltning. Glöm långa och krångliga övergångar till nytt fastighetsförvaltningssystem. Med Hogia din hyresvärd tar du klivet på bara några dagar, oavsett om du har 5 lägenheter eller 5000. Snabbt, smidigt och enkelt. Jag har dykt ner i systemet och oavsett om du driver ett litet eller stort fastighetsbolag kommer Hogia din hyresvärd göra processen till en fröjd. Och det bästa är att du kan prova själv, helt gratis. Bara hoppa in på hogia.se/dinhyresvard eller så hittar du länk i alla podcastavsnitts beskrivelse. Och upptäck en ny era av enkelhet inom fastighetsförvaltning med Hogia din hyresvärd.
Du hører på Fastighetsprinsen med Carl-Erik Daniel Øberg Hallin. I denne podden får du følge med på eiendomsinvestorer fra Sverige og Norge når de deler sine erfaringer og tips med oss lytterne. Gjestene alt fra småbarnsforeldre med sin første enhet til de mer etablerte haiene. God fornøyelse.
Jag väntar tills börskraschen kommer och liksom ekonomin blir tuffare och det blir svårare att få lån, det blir svårare att hitta de där objekten inom fastighetsmarknaden. Det är då man kommer se vilka är det som är duktiga på fastigheter på riktigt.
Jag var nyfiken på varför en som redan vid 13 års ålder köpte sina första aktier och som också var intresserad av ekonomisk frihet inte väljer att investera i fastigheter. Jan och hans fru Caroline från Rika Tillsammans investerar baserat på vad forskningen säger. Är ute på helt fel spår? Jag tar bort tejpen från munnen på dagens gäst och tar reda på det. Välkommen säga till Jan Bolmesson.
Tack så mycket, tack för att jag får vara med.
Ja, men det är jätteroligt. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt än vad jag har haft hittills. Så vi får se hur det går. Men du har ju betydligt mer rutin än vad jag har. Så du får guida mig igenom det här lite.
Ja, precis. Ja, vi hjälps åt. Det är då det brukar vara bra det rulla. Så får vi se sen om jag får komma tillbaka i framtiden. Eller bara, Daniel, nej, honom vill vi inte lyssna på igen.
Det tror jag inte. Jag har lyssnat på flera av era avsnitt. Så det är mycket underhållande och väldigt lärorikt. Tack. För de som inte vet vem ni och du är, kan inte du starta och introducera
dig? Ja, men absolut. Alltså, jag har precis fyllt 40 och jag brukar säga att min hemlighet, det var ju så att jag köpte mina första aktier när jag var 15 år gammal. Så det är 25 år sedan nu. Och min karriär inom sparande ekonomi, för jag hade liksom så här ekonomisk frihet som mål väldigt, väldigt tidigt. Och den har varit väldigt kringelkrokig, att folk pratar ju ofta i denna världen om den här första miljonen. När tjänar du första miljonen? Jag kommer ihåg att min första miljon var 1 miljon back. Så att jag hade liksom helt hamnat av spår. Och någonstans där 2008, då hade jag typ förlorat 80% av mina pengar för andra gången. Första gången var 2001 i IT-bubblan. Och då började jag på något sätt fundera, men vad är det jag inte har förstått? Och då 2008 där så började jag Rika Tillsammans som en blogg. Och sen då de senaste 10-12 åren har vi väl fokuserat mycket på hur kan man spara och investera enligt vad forskningen säger. Inte vad finansbranschen säger, inte vad massa säljare säger, utan vad är det som faktiskt fungerar? Vad är det liksom som har stöd i forskningen? Hur sätter man ihop en portfölj? Hur kommer fastigheter in? Hur kan man få in olika typer av tillgångar och sådant? Och sen de senaste 3-4 åren så gör jag detta tillsammans med min fru Caroline, och det var ju också jättekul, för det var en tillfällighet. För normalt sett har jag suttit och nördat och skrivit jättelånga artiklar, och sen fick jag ett mejl av en läsare som var så här: du Jan, jag älskar dina artiklar, men de är typ så här 10 A4 sidor långa och jag har dyslexi, så det har tagit mig 3 dagar att läsa här om fastigheter. kan du inte bara prata in avsnitten? Och då började vi prata in avsnitt och då tog jag in min fru och så sa jag så här, kan du inte bara ställa frågorna? Men sen då, min fru, hon är forskare, doktorerat, så hon kunde inte bara, när jag sa så här, ja men det är inflation, hon där, vadå inflation? Vad har du för källor för det? Och började liksom vara skitstörig. Men det visade sig att det var ju väldigt populärt, så att, så att nu har vi liksom Sveriges största blogg och podd om sparande och privatekonomi. För enligt forskningen, ja, så lite längre introduktion.
Ja, men det är ju jättekul. Det är ju härligt att få jobba tillsammans med sin fru, kan jag tänka mig också.
Nej, ja, absolut. Det är fantastiskt att jobba med. Och hemligheten, jag kanske ska droppa er. Det är så här, det har hänt att vi har fått stänga av, gå iväg och sen spela om avsnittet dagen efter. It has happened, liksom.
Ja, då vill jag höra vilket avsnitt det var som kan höra tendensen till uppbyggning.
Precis. Ja,
men fantastiskt. Men du säger, du refererar till forskningen i liksom ert sparande och ert investerande. Vad menar du?
Ja, men jag
då
tycker det är väldigt fascinerande att liksom vi har forskningen som är väldigt tydlig, som säger så här bör du investera. Den säger då i stora drag, det går inte att förutsäga framtiden. Du vet inte vilka investeringar som kommer gå bättre än andra investeringar i framtiden. Så det bästa du kan göra är egentligen äga alla investeringar i hela världen, i alla länder, i alla storlekar. Typ äg allt. Äger du allt så kommer vissa saker gå bra, andra kommer gå dåligt. Men i helhet kommer det gå så som ekonomin går i världen. Medan om man sen lyssnar på finansbranschen så säger de så här, ja, alltså ekonomiinvesterande är svårt, du kommer inte klara det själv, så lyssna på oss så kommer vi ta hand om dina pengar. Vad de inte berättar det när de tar hand om dina pengar, det är att de tar betalt oavsett vilket resultat de levererar. Och det hade vi ju aldrig nöjt oss i något annat område, och vi hade inte accepterat att forskningen säger det och sen gör experten annat. Alltså du vet, tänk att gå till en hjärtläkare och så säger så här, du, det finns ett sätt hur man gör hjärtoperationer, men jag tror att jag vet ett bättre sätt, så jag kommer göra på mitt sätt och så ser vi sen hur det går, och jag kommer ta betalt oavsett om jag lyckas eller inte. Det hade inte varit okej, men i finansbranschen så accepterar vi det, för vi tror att pengar och investerande, att det är något magiskt och att det är något svårt.
Men på vilket sätt är det liksom finansbranschen opererar mot, om man tar kontra forskningen, vad forskningen,
ja, men
säger?
Till exempel forskningen, om vi tar aktier, jag vet ju att du är ju duktig på fastigheter, jag är ju med, jag är inte duktig, jag har så tummen mitt i handen, så jag fokuserar mycket mer på fonder och värdepapper. Och sen när det gäller aktier, då är forskningen väldigt tydlig så här, försök inte tajma marknaden, det går inte att säga om börsen är liksom dyr eller högt värderat eller lågt värderat. Den säger väldigt tydligt, du kan inte göra en bättre analys än andra utan att liksom aktierna är rätt värderade. Men lyssnar du på liksom random fondpresentation så kommer de säga så här, marknaden är högt värderad så att vi investerar i detta landet eller i denna branschen, eller det här har gått bra på sistone, därför borde du ha det här. Och det finns det liksom inget stöd för. Det finns inget stöd för det där överhuvudtaget i forskningen. Så forskningen är väldigt tydlig, är så här, time in market är mycket viktigare än timing the market. Där går ju redan många bort. Det säger så här, äg allt istället för att äga enskilda aktier. Och där är det också många som säger så här, ja men detta företaget kan ha framtiden för sig. Och de säger liksom att, ja men detta beror på skicklighet. Medan forskningen sen visar så här, ja, det berodde nog mest på tur. Liksom.
Okej. Okay. Över ett längre tidsspann så är de som, ska man säga, försörjer sig på finansbranschen, eller som investerare, har de större tur? Eller det?
Ja, nej, jag säger så här, alltså, om man skulle prata om det som en skala, så säger vi så här, att på ena änden av skalan så har vi typ skicklighetsspel, alltså typ schack eller dam. Liksom. Du och jag, om vi skulle spela mot en stormästare i schack, alltså vi kommer förlora varenda match för att vi är inte så duktiga i schack. För schack handlar väldigt lite om tur, väldigt mycket om skicklighet. Andra änden av skalan, då har du typ lotto. Alltså hur mycket du än tränar så blir du inte bättre på lotto. Är du med? Ja. Och tittar vi då till exempel på sparande i aktier, så är det inte liksom bara skicklighet och det är inte bara tur, men där är ändå ganska mycket tur. Att du kan liksom investera rätt, men sen liksom händer någonting i USA eller någonting i Mellanöstern och sen så rasar liksom det i alla fall. Mm. Så att i aktiviteter som har både ett mått av skicklighet och ett mått av tur, mm, blir det väldigt svårt att utvärdera på kort sikt, för att jag kan ha satsat någonting, köpt någonting, ja, men köpte IT-aktier, mm, men jag vet inte om jag har tjänat pengar, om det var för att jag hade tur, nej, eller för att jag var skicklig. Och de roligaste människorna i finansbranschen, det är de som alltid, när det har gått upp så var det skicklighet, och när det går ner då var det otur.
Ja, men det förstår jag.
Som jag inledde med, så det här är ju en podcast om, för att jag är väldigt intresserad av egendom och fastigheter.
Exakt.
Jag intervjuar ju en massa intressanta folk som jag kan lära massor av, och mina lyssnare kan lära massor av också. Och därför tänkte jag att det var fint och intressant att ta in en specialist inom börsen, för det är ju väldigt hett om dagen, upplever jag. Sen pandemin slog till så har ju det blivit en folksport att hoppa på börsen nästan.
Precis, precis. Nej, men jag, så här tänker jag, för jag har ju varit och försökt lajva lite inom fastigheter, och sen insåg jag så här, nej, detta funkade inte riktigt för mig. Men min grundtes är så här, det finns inte någon investering som är bättre än någon annan. Mm. Så att till exempel om vi i Sverige, som jag kan ganska väl, så om tittar vi, så finns det vissa släkter som är väldigt rika, som har blivit rika på fastigheter, och sen finns det andra släkter som har blivit rika på aktier. Mm. Och tittar man över en lång period, så är avkastningen ungefär samma. För att om den ena tillgångslaget, om sen fastigheter vore mycket, mycket bättre avkastning än vad aktier vore, ja, men då hade ju pengar flyttat sig från aktier till fastigheter. Och när pengarna flyttar sig till fastigheter, då hade avkastningen på fastigheter sjunkit. Mm. Och vice versa. Så att fastighet, så för mig är det inte liksom att fastigheter är bättre än en aktie eller aktier är bättre än fastigheter, utan det är bara liksom, det är bara annorlunda. Mm. Och min grundtes, som spelar liksom ingen roll vad man väljer att investera i, är att jag brukar säga så här, att investera i sådant som du, vars problem du kommer gilla. Mm. För varje investering för med sig vissa problem. Alltså om jag investerar investerar som på en fastighet, då kommer jag få vissa problem. Om jag investerar i aktier så kommer jag till exempel inte få problemet att jag kommer behöva managera hantverkare, jag kommer inte ha någon hyresgäst som ringer till mig lördag kväll och säger att pannan eller det är ingen värme i elementen. Men å andra sidan så kommer du aldrig uppleva 30% värdeminskning på en fastighet på 3 veckor.
Nej.
Vilket vi upplevde på börsen 2020. Mm. Så att, och sen har du liksom andra, till exempel med belåning, att det är väldigt, inom situationen, kan missförstå mig rätt, mm, relativt lätt att få höga avkastningar på fastigheter, för man kan ofta använda dem som säkerhet för lån, och du kan få hög avkastning på det sättet. Mm. Å andra sidan upplever jag att det som är svårt för många med fastigheter är att tröskeln är hög, för att du behöver viss kunskap, du behöver kapital, du behöver liksom människor runt om dig som är duktiga på olika saker, du behöver förstå lagstiftning, hur funkar det med en besittningsrätt, hur kan man göra om någon inte sköter sig, mm, etc. Så att jag brukar liksom inte vara så att det ena är liksom att jag är verkligen inte negativ till fastigheter, utan jag har bara sagt så att jag personligen gillar inte den typen av problem, mm, och jag har liksom tummen mitt i handen, och då blir jag så här, men då gör jag hellre det som jag gillar. Mm. Men jag har jättemycket kompisar som har mycket fastigheter, och så att jag är ganska väl insatt i metodiken kring fastigheter. Ja. Får jag ställa en motfråga då?
Ja, gör det.
Jag upplever ju, när jag tittar på fastigheter till exempel i Sverige, mm, att det är väldigt dyrt. Att det är väldigt låga avkastningar just nu. Att det är liksom nästan för mycket pengar i liksom fastighetsbranschen. Det vill säga, det kommer någon stort företag ha 3 miljarder, och så bara betalar de mycket högre pris för en fastighet än om du och jag skulle köpt den.
Mm.
Vad upplever du?
Jo, det är väl det som det diskuteras väldigt mycket om, att det är skyhöga priser överallt i Sverige och i Norge för den delen. Det är väl så som du säger, kanske folk, eller folk flyttar från, om de har varit i aktier tidigare eller varans de vill flytta pengarna över dit. Ja, det är väl säkert flera olika anledningar till varför det har blivit så. Men att de priserna har gått upp de sista 1,5 åren och innan det också. Ja.
Ju... Ja. För att jag såg någon fastighet till exempel här i södra Sverige, i Malmö där jag bor, och var så här, avkastningen var så här 1,2%, alltså, och det var så här, det är tufft.
De som jag har haft som gäster har ju haft väldigt olika strategier allesammans, men de flesta har väl haft den här klassiska high yield, bra cashflow som en del av sin och en stor del av sin satsning. Och där är ju sådana typer av fastigheter där du egentligen köper i mitten av Malmö eller i mitten av en storstad, så är det egentligen bara placering av pengar och satsa på att det blir en värdeökning under lång tid.
Exakt.
Och det är i min värld också någonting som är svårt att relatera till, för, eller det är svårt, för man kan inte påverka det så mycket, utan det blir bara ett bett. Och då kastar jag liksom över frågan till dig, så som jag ser på aktier till exempel, eller börsen. Det är inte så mycket du kan påverka det heller, bortsett från att du gör ett väldigt grundigt arbete.
Ja, och vet vad jag skulle säga? Du får inte ens betalt för det grundliga arbetet. Utan tricket är så här, jag brukar säga, köp en fondrobot eller köp en global indexfond. Då får du alla bolag i hela världen, i alla storlekar. That's it. Alltså det grundliga förjobbet är 5 minuter. Alltså på allvar. Mm. Och det är det som jag kan tycka är rätt skönt. För då kan man ju lägga den där tiden på annat. Och det är ju det som är lite så här ointuitivt. För att om jag hittar på kring fastigheter, så är det ju så här, ju mer jobb du gör, ju mer du lär dig, ju mer du anstränger dig, desto bättre kommer det gå. Mm. Medan aktier är ju så här, ju mindre du kan, ju mindre du anstränger dig, ju mer passiv, ju mer ointresserad, ju mer lat du är, desto bättre kommer det gå. Så att, tricket är kanske, Daniel, så här, du vet, att man har en liten bit så här i aktier, så har man det liksom i den här globala indexfonden eller en fondrobot, och sen kan man göra fastigheter, för att där kan man lägga in sina pengar, sin tid, sin kompetens, sin skicklighet, sitt nätverk, sina kompisar. Alltså, där får du betalt för att lägga ner tid. Det får du får inte betalt för att lägga ner tid på aktier, trots vad finansbranschen säger. Så att egentligen är det inte antingen eller, utan jag tror att i mångt och mycket gillar man fastigheter. Så då brukar jag säga att det är mer den, alltså om jag ska ta det från ett annat håll, så brukar jag säga att man kan ha en passiv plan och en aktiv plan. Den passiva planen för sina pengar, det är ju då den här fondroboten eller global indexfond. Och passiv, för det tar, jag brukar säga så här, det tar 40 minuter om året. Alltså mer än så kan man inte lägga på det. Men det tar, resursen du använder är bara pengar. När vi tittar sen på den aktiva planen eller talangplanen för sina pengar, ja då får du betalt för den talang, för den tid, för den skicklighet du gör. Och då kan man till exempel göra det inom fastigheter. Jag själv har valt att göra det inom företag. Att jag är liksom entreprenör, jag gillar företag. Men jag har ju kompisar som gör, liksom lägger tiden i fastighetsbolag. Och köper till exempel kommersiella lokaler och sen liksom köper upp ett helt kvarter och sen utvecklar de fastigheterna. Allt från liksom solpaneler till hur kan de utnyttja ytorna mer effektivt. Hur kan man höja hyrorna? Hur kan man minska vakansgrad? Och det där, och sen automatisera. Det var till exempel någon kompis nu som upptäckte att i en fastighet så bara pumpen drog liksom el för 100 000 om året. Och han var så här, shit, du vet, kan jag bara sätta en mer effektiv pump så kommer jag tjäna pengar på det där. Mm. Så att det är det jag egentligen gillar när du och jag pratar. Ska vi göra en podd? Så bara så här, jag pratar inte så mycket om fastighet. Och sen tänkte jag på det så här, ja, fast det är inte antingen eller. Det är ju inte att vi ska ha en debatt här utan att prata om fastighet. Utan jag tänker att liksom, har man intresset, kör på, och sen kan man ha ett, liksom ett basisparande liksom vid sidan också.
Ja, men jag gillade det du sa där om att man ska gilla problemen. För jag satt och tänkte under tiden som du pratade om det, att jag triggas ju av de utmaningarna som man möts av inom fastigheter. Liksom jakten efter en fet möjlighet eller lösa någonting som inte funkar som det ska. Det är någonting som...
Exakt.
Det är konstigt, men det är, liksom är kul.
Och vet du vad? Där finns en bok som är jättebra som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Och där är en mening, det är egentligen så här, det enda jag tog med mig från den boken. Och det var så här, lycka är att lösa problem man gillar att lösa. Mm. Lycka är att lösa problem man gillar att lösa. För ibland så tänker vi så här, bara, shit, det är bara så här, denna fastigheten eller de här aktier, det är bara shitload of problem. Ja, fast vet vi människor, vi är problemlösa, och hade vi inte haft problem att lösa så hade vi blivit uttråkade. Ja. Och då menar jag så här, då kan man ju lika gärna välja de problemen man vill lösa. Mm. Och då är det så här, nej men jag gillar problemen med fastigheter. Och du vet precis som du säger, och det blir en jakt och det ger en skön känsla. Och jag är så här, coolt, då är det ju rätt. Då är det ju rätt.
Ja. Ja, men jag hade en incident på jobbet när vi satt ett gäng och pratade om några uppgifter. Och så var det en uppgift då som jag verkligen inte tycker om personligen. Och så hade jag delegerat bort den till en annan. Och hade riktigt dåligt samvete om det och pratat om det. Och så sitter han där och bara, jag älskar att göra det. Okej. Man kan älska att göra det. Och då går det upp för mig liksom, men hur olika man faktiskt är. Alltså att man verkligen ska jaga de sakerna som är kul. För det finns någon annan som tycker om att göra det som du tycker är skitjobb.
Exakt, exakt. Och det är då det blir liksom också så här, jag pratade med en kompis och så sa han så här, men Jan, alltså du gillar ju samla på nördar eller på Unikum. Och jag är så här, ja, det gör jag. För jag har så här, du vet, jag har människor, du vet, så här, du vet, de är grymma på så här bokföring. Och jag är så här, bokföring, det är det tråkigaste som finns. Men jag vet att ringa till henne, du vet så här, det kommer bli rätt, jag kommer få liksom sjukt bra tips. Och då blir det ju så här att man bygger upp sitt lilla gäng, alltså sin lilla så här, med experter. Och det är ju helt magiskt. Och precis som du säger, för det var också en sån som bara, shit, de tycker att det där är kul. På riktigt. De är inte bara säger det, det är på riktigt.
Ja, men det är så jäkla bra. Du var inne lite på det tidigare, det här med bevägelsen som jag upplevde som har växt fram. Det är såna här finfluencers kallas det i Norge. Jag vet inte om det kanske gör det i Sverige också. Självutnämnda Instagram-konton eller experter som tipsar och flashar med hur mycket det gick upp och ner idag. Tycker du om det?
Så här, där finns en författare som jag gillar som heter Nassim Taleb. Mm. Och han har skrivit om någonting som kallas för The Lindy-effekt, eller Lindy-effekten. Och det kommer från New York, att det finns ett fik på Broadway som heter Lindy's. Mm. Och då satt alltid för liksom så här, skådespelare och satt på då Lindy's och tittade på Broadway. Och då var tesen att en pjäs på Broadway som har gått i 30 år, den kommer gå i 30 år till. Alltså en pjäs som bara gått en vecka kommer förmodligen också bara gå en vecka. Så att tesen är att ju äldre någonting är, ju längre något har bevisat sitt värde. Alltså du vet så här, ordspråk vi har sedan grekernas tid. Ja, men det kommer vara relevant om flera hundra år. Mm. Och där tänker jag så här, att pratar de saker som är aktuella liksom en vecka, ja då blir det bara aktuellt en vecka. Medan jag tänker ju så här, att investera, oavsett om det är fastigheter eller om det är aktier, så är det är ett maraton. Det är inte någonting, det är inte en sprint. Så att, och jag tänker om vi tittar på börsen, och jag gissar att det har varit så i fastigheter också. Alltså, det har ju inte varit svårt att vara expert de senaste.
Hej alla fastighetsvänner! Eftersom jag älskar kvalitet och pålitlighet vill jag introducera er till IMVIK. Byggföretaget som skapar mästerverk i Oslo-trakterna. Möt Frank, grundare av IMVIK. Och hör deras resa i avsnitt 145 i Fastighetsprinsen podcast. Där lär ni känna historien bakom företaget, deras passion för byggprojekt och hur de tar varje utmaning till nya höjder. Varför kommer jag att välja IMVIK framöver? En totalentreprenör och din partner från idé till färdigställande med expertis inom alla byggtjänster. De levererar kvalitet. Varje projekt behandlas med omsorg och expertis för att säkerställa enastående resultat. Och det viktigaste av allt är pålitlighet. IMVIK levererar i tid och på budget med transparent kommunikation och inga överraskningar. För en skräddarsydd och pålitlig byggupplevelse, kontakta IMVIK idag. Kontaktinformationen hittar ni i alla podcastavsnitts beskrivningar.
De senaste 10 åren, alltså vad du än har köpt har ju gått om. Så att Warren Buffett, en sån här känd investerare, brukar ju säga, det är ju när vattnet försvinner, vattnet drar sig tillbaka, som man ser vem som har simmat naken. så att jag är väl liksom så här, jag väntar tills börskraschen kommer och liksom ekonomin blir tuffare och det blir svårare att få lån, det blir svårare att hitta de där objekten inom fastighetsmarknaden. Det är då man kommer se vilka är det som är duktiga på fastigheter på riktigt. Alltså när räntorna är låga och vem som helst kan få lån, ja, men då är det ju inte så svårt, utan tricket är att vara med i nedgången, och sen de som är coolast, det är ju de som rycker i nedgången, alltså som liksom att när det är som svårast som utvecklar sin verksamhet. Så att för mig är det så här, jag har inte så mycket åsikt, jag hänger inte så mycket på Instagram för jag blir bara förbannad. och sen tänker jag så här, jag kör mitt long game, jag ska göra detta 25 år till minst. Och så får vi liksom se. Och sen tänker jag generellt, allt som ökar sparintresset, oavsett om det är fastighet eller aktier, tycker jag är bra. För att jag upplever att det har varit så mycket tabu kring att prata om pengar eller prata om att man investerar eller prata om, alltså som jag har kompisar som säger att ja, men jag bor gratis. För då blir det så här, oj, kan man göra det? Eller som jag har en annan kompis som brukar säga så här, men när jag åker på semester så är mitt mål alltid att komma hem rikare än när jag åkte. Och du vet, och det blir så här, va? Kan man tänka så? Och så blir det liksom så här, wow, tänk att det finns människor som tänker helt annorlunda. Ja, jag tänker så. Hur tänker du själv? För det där måste ju finnas kring fastigheter också, att folk är så här, kolla, jag köpte denna fastigheten, kolla vad bra jag är, köp fastigheter i England, eller... Vad är din
syn? Jag har allt för lite skin in the game hittills för att kunna uttala mig allt för mycket om hur saker och ting är. Jag håller på att bygga min grund. Desto mer man lär sig, desto mer förstår man hur lite man kan och hur lång tid det tar att lära sig saker och ting, för allting förändras ju också.
Ja, vi pratar ju lite att det är ett long game, alltså vad man tänker om de här influenserna. Jo, men jag har en kompis som äger många fastigheter i Malmö, och han har ägt det i 35 år. Och han säger så här, när man har gjort någonting i 35 år, då har man varit med om allt. Man har varit med om att det har brunnit, man har varit med om åsknedslag, man har varit med om inbrott, man har varit med alltså höga räntor, låga räntor, att saker har gått i konkurs, leverantörer har inte gjort vad de ska hyra. Alltså så här. Och det är det jag menar, att det är ett long game. Och det är det, precis som du säger, att nu bygger du din bas, och jag tänker att allt som händer nu är en träning inför något som komma skall. Så att jag tror att det är träningen som är det viktiga.
Ja, men och det är jag helt enig om. Och det är ju liksom en sån här, jag vet inte, det har väl alltid varit en sån get rich quick möjligheter överallt. Jag vet inte om det är det är, men den här FIRE-bevägelsen. Det är väl någonting, jag vet inte om det är väl kanske inte att man ska bli rik fort, men det är mycket sånt som det pratas om i alla fall. På det sättet som du pratar om att investera, så låter inte det som någonting som du kan förvänta dig bli rik inom en väldigt snabb framtid.
Nej, och jag tror ju inte, alltså så här, jag har ju testat alla de där get rich quick. Det var ju det där jag testade mellan 2000 och 2008 när jag förlorade alla mina pengar. Så att jag har nog varit sucker på alla grejerna. Så att det är därför jag är så här, nej men så här, efter 15 år då så var jag så här, nej men nu gör jag det liksom rätt och riktigt och gör det liksom så här, trägen vinner, som vi säger liksom på svenska, att liksom gör det långsiktigt. Sen tror jag FIRE är ett ganska intressant fenomen. För den spännande, vi hade en diskussion på Rika Tillsammans-forumet om det här, och det är långt mycket smartare människor än mig som skrev om det här, att den intressanta frågan är, varför FIRE blivit populärt nu? Alltså varför har FIRE blivit populärt de senaste 5, 6, 10 åren? Och jag tror att eftersom det är mycket yngre människor. Det finns äldre som är intresserade av FIRE också, som är 55 och vill gå i pension när de är 60-ish. Men om vi pratar om de yngre målgruppen, alltså typ 20, 30, 35, 40-åringar, så tror jag att den här FIRE-rörelsen, bevägelsen, är en reaktion på att det har blivit svårare att vara ung. Det är dyrare att skaffa sig sin första bostad. Det är svårare att få ett fast jobb. Vi har hela gigekonomin. Vi pratar om att pensionsåldern måste höjas. Och då tror jag att många tänker så här, shit, alltså livet där ute är tufft. Alltså, och om liksom, hur ska jag överleva? Hur ska jag liksom kunna ha barn i den här och klimathotet och allt det här? Ja, men om jag åtminstone hade lite trygghet, då vore mitt liv bättre. Och då blir det så här, okej, hur får jag trygghet? Ja, men då får jag det genom liksom sparande och ekonomi. Och sen, eftersom vi inte lär oss i skolan liksom hur man tjänar pengar, utan allt vi lär oss hur man sparar pengar, så blir det lätt så här, ja, men då ska jag spara 50% av min lön eller 60% av min lön. Och medan jag kan egentligen då tycka så här, det är ju roligare att tjäna mer pengar, för du kan max dra ner 100% av dina utgifter, men du kan ju faktiskt tjäna hur mycket pengar som helst. Så att jag tror egentligen att FIRE-rörelsen är intressant utifrån ett samhällsperspektiv, att folk känner sig otrygga, att man har växt upp med IT-bubblan, man har växt upp med finanskrisen, det är svårt att få jobb. Jag vet inte, det är en sån här spekulation jag har fått på sistone. Vad tror du? Känner du igen det där bland dina lyssnare och kompisar, att man tycker att det är tuffare och att man vill egentligen bara ha en ekonomisk trygghet?
Jag upplever att de som är runt 20 och yngre ser på eller världen på ett väldigt annorlunda sätt än vad kanske jag som är 34 och de som är 45 och 60. Alla ser ju på världen på ett helt annat sätt, och man värdesätter nog mer sin fritid mer än vad man kanske har gjort tidigare. Förut så har det ju varit väldigt karriärsfokuserat. Nu är det mer andra saker som kanske sett som är mer värdefulla.
Kan man säga det så? Alltså jag provpratar nu här. Att innan så levde man för att jobba, medan lite nu så vill man jobba lite för att leva. Att man har sett folk som blir utbrända, sina föräldrar som dör i förtid. Och så tänker man så här, nej fan, så vill inte jag ha det.
Vi snackade ju lite om det tidigare. Du har två barn, jag har två barn. På vilket sätt lär du dem om ekonomi? Vilket tips hade du gett mig idag för att lära mina barn ekonomi?
Ja, alltså jag skulle säga så här. Lek med barnen. Alltså barn fattar mycket mer än vad man tror. Så att någonting som vi har gjort väldigt tydligt med vi har ju en 10-åring. Så redan för något år sedan, kanske 3 år sedan, så började vi med något som vi kallade för så här månadens aktie. Och månadens aktie var så att hon fick välja ut en aktie och så köpte vi den. Och vi brydde oss inte vilken aktie det var, utan det var så här H&M för att vi handlade på Hennes & Mauritz. Det var Volvo för att vi har en Volvo. Det var Netflix för att hon kollar på Netflix. Mest för att liksom kunna få ett samtal att det finns något som heter aktier. För att sen när hon ville ha någonting så sa vi så här, men titta här Freja, du får 1/3 av till exempel om du skulle ha ett Lego. Det var mycket Lego, det var så här 1000 kronor Lego. Då sa vi så här, titta här, 300 kronor, det kommer från mig och mamma, det är en gåva. 300 kronor kommer från dina aktier. Alltså inkomst av kapital. Och sen så har vi så här, 300 kronor får du jobba ihop själv. Och anledningen till att vi tog de här tre, det var just att vi ville lära henne så här, det finns 3 sätt att tjäna pengar eller få pengar. Du kan få pengar av andra som gåva. Du kan tjäna pengar genom att jobba, byta din tid mot pengar, och dina pengar kan tjäna pengar. Sen har vi inte brytt oss om utdelningar, ränta på ränta, eller ens, vi har till och med ljugit ibland att sagt att pengarna kommer från dina aktier. Men hon har liksom vetat att det finns aktier och aktier tjänar pengar, och lägger hon in pengar så får hon mer pengar. Och verkligen inga långa samtal utan så här 2-3 minuter, för sen pallar de inte mer. Och länge var jag så här, nej men alltså det där är nog mest min grej, hon tycker inte det där är så kul. Men sen så fick vi ett mejl från läraren att de hade haft sån här skolpjäs i skolan, och där de hade gjort en pjäs, teater, hur samhället fungerar. Och då hade tydligen Freja räckt upp handen och sagt så här, alltså jag vill vara aktieägaren som de andra arbetar åt. Och då var jag ändå bara, och sen i hemlighet gjorde jag så här bara happy dance. Ja. Att obviously hade det fastnat. Och jag tänker att bara den insikten att det finns andra sätt att tjäna pengar än bara att byta sin tid mot pengar, tror jag är liksom guld värd för resten av livet.
Ja, nej, men det var ett väldigt bra tips. Alltså, jag har ju läst många sådana här klassiska böcker, Rich Dad Poor Dad. Alla i den kategorin, första gången som jag läste den var 10-15 år sedan. Då förstod jag den nog inte, eller var inte mottaglig för den på samma sätt som jag var 5 år sedan. Då. Även om jag har haft många planer och tankar om hur jag ska komma framåt då, i den ekonomiska världen, så har jag i största graden bara bytt min tid mot pengar.
Exakt, och jag rekommenderar alltid 2 böcker till folk. Rich Dad, Poor Dad, alltså läsa den av Robert Kiyosaki. Jag brukar säga, man ser aldrig på ekonomi på samma sätt. Mm. Sen är det precis som du säger, den där boken behöver man ju läsa om vart 50 år.
Mm.
För att man fattar nya grejer i den där boken. Nej, och sen en annan grej som vi också försöker, som vi märker att vi gör lite annorlunda mot andra, det är ju att normalt sett så ger man barnen betalt för, ja, men antingen liksom en uppgift eller tid. Och det intressanta då är ju att då är deras incitament att göra det på så kort tid som möjligt. För att då får man ju betalt för att då blir uppgift för. Medan vårt incitament som betalar är att vi vill ha uppgiften så välgjord som möjligt. Så att där har vi faktiskt börjat ge betalt när hon upptäcker problem som inte vi har tänkt. Mm. Alltså så här, för det tänkte jag vara ett tips vi fick från en kompis. För han sa så här, men som entreprenör eller företagare så är ju tricket att upptäcka problem som andra har. Och sen leverera lösningen.
Ja.
Och då brukar vi säga så att så då får hon dubbelt betalt. Hittar du problemet och löser problemet så får man dubbelt betalt.
Ja, det var grymt.
Ja, så att det är sånt litet tips vi fick av en kompis, Filip.
Ja.
Och han är ju rolig. Du vet, när han pratar, han är ju mer extrem än vi. Han är bara så här, alltså mina döttrar, alltså de kan få starta vilket företag de vill. Det är hans kommentar. Det är så här, inget jobb, de får starta vilket företag de vill. Ja, så jag tror att man ska leka med det. Jag tror man ska ha roligt med barnen och sen verkligen, de fattar mer än man tror.
Mm. Superbra, tack för det. Det är ett lite annorlunda program idag. Jag har ju några fasta segment, så jag tänkte pröva på och hoppa vidare till vårt nästa segment som heter affärsanalysen. I vanliga fall så går det ut på att gästen ska berätta eller gå igenom en genomförd affär på. Vilken typ av fastighet det var och vart den var och hur såg ekonomin ut och så vidare. Men så tänkte jag, du hade ju en period i ditt liv där du hade testat ganska mycket som inte gick så bra. Kan inte du dela med dig lite om några av dina test som inte gick så bra?
It has not been easy for me. And you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million.
Ja, men ja, gud, alltså vi kan sitta här hela dagen. Men jag fick för mig 2007 fastigheter. Det var ju en bra grej, förstod jag. Och så kunde man ju köpa lägenheter. Så jag skulle köpa, Turkiet skulle gå med i EU. Så jag köpte en lägenhet i Turkiet som skulle byggas. Och sen skulle man hyra ut den och sen kunde man sälja den, så skulle man tjäna massor av pengar.
Mm.
Så detta gjorde jag 2007. 2008, kommer vi alla ihåg, kom finanskrisen. Allt bara föll. Turkiet åkte, skulle inte gå med i EU. Men det värsta av allt var ju så här, att byggaren gick i konkurs. Och så att de färdigställde aldrig huset. Vi hade skickat ner alla pengarna. Och sen, då var jag så här, okej, det är en förlust. Ja, fuck it, liksom. Mm. Men plötsligt en dag så får jag ett rekommenderat brev. Och jag vet inte om det är för dig eller dina lyssnare. Men när jag får ett rekommenderat brev som jag inte vet vem det är från, så blir jag så här... Och det värsta av allt är att längst uppe så stod det så här, svenska justitiedepartementet. Och så öppnar jag detta då från svenska, och så står det så här, du har blivit stämd i turkisk domstol på lagfarten, så du ska infinna dig i domstol i Istanbul det och det datumet, och om du inte befinner dig då så kommer det bli så här juridiska konsekvenser.
Oj, oj, oj.
Jag var bara så här, och sen våra kompisar, detta var typ så här i maj, och så våra kompisar var så här, ja men Jan, du vet, vi planerar semester så här, vi tänkte åka så till Alanya. Jag bara så här, Alanya, är det i Turkiet? Och de där, ja. Jag bara, nej, tror inte det.
Okej, hur gick det vidare med det där då? Vad hände?
Ja, men sen fattade vi när vi fick tag på en jurist, ja. Så var det så att landägaren stämde oss för att vi ägde lagfarterna och han kunde inte få tillbaka lagfarterna och att anlita en ny byggare om inte liksom lagfarterna blev stämda. Okay. Så att jag tror jag förlorade 80% i den affären. Så då lärde jag mig att inte investera i fastigheter utomlands.
Nej.
En annan sån här liksom historia, investerade, kom jag var på någon sån här föreläsning och så var det en person som berättade så här, ja men du vet utanför Sydamerikas kust, du vet så här, på 1500-talet, du vet när spanjorerna och portugiserna åkte dit så hittade de massa skatter och båtarna var inte så himla bra så de sjönk, så där finns en massa så här båtar utanför Sydamerikas kust med guldskatter och vi har utvecklat så här ny teknik för hur vi kan dyka och hämta upp de här guldskatterna och så att jag bara, åh det är skitbra idé och de där, ja titta vi har dykt och då har hittat vi det här guldmyntet och så visar de ett guldmynt som man kunde ta på från 1500-talet från Inka grejer. Ja, så jag investerade i ett företag som skulle bärga sjunkna skepp utanför Sydamerikas kust. Ja, du hör ju hur det låter. Sen var det allt från bankcertifikat till massa olika grejer. Det är bra historia i efterhand.
Ja, nej, men det låter ju som att du ändå har varit på den andra sidan av skalan och velat på Get Rich Quick.
Du, jag har testat varenda grej i Get Rich Quick-boken. Jag har varit daytrader, jag har köpt högriskaktier, jag har gjort liksom det mesta.
Under vilken kategori det företaget som letar skatter utanför Sydafrika hade hamnat på en sån här ratingskala av företag i aktier?
Precis. Men vet du vad, jag gillar det, för jag var en gång och hjälpte en kompis som är fotograf och så fotograferade han ett gäng killar och så hade de såna liksom broschyrer eller affischer och så hade de en affisch som var så här: someday this will be just another story. Och jag gillar det jättemycket, att vet, så här, man måste testa alla de här grejerna. Nu kan jag garva åt det och skratta åt det.
Mm.
Och framförallt med gott samvete, när alla sådana här, du vet, bitcoin eller köpt det där, så kan jag vara så här, been there, done that, got the t-shirt, jag köper min indexfond. Den är skittråkig, men den kommer ta mig i mål, den kommer inte förlora 100%, jag kommer inte bli stämd i turkisk domstol. Det är liksom så här nice and easy.
Ja, men det är bra. Man sover gott om natten med det.
Ja, exakt, exakt.
Då hoppar vi vidare till vårt nästa och sista segment som heter Fyra frågor.
Aj, aj, aj.
Cuatro preguntas. Det är de samma fyra frågorna som jag ställer till alla gäster.
Ja.
Vad är det som skiljer en framgångsrik entreprenör mot de som inte lyckas, slutar eller aldrig kommer igång?
Att de som inte lyckas tror jag har hittat på att ensam är stark, själv är bäste dräng, och man är karl för sin hatt. Alla sådana dumma grejer vi har i svenska liksom, språket. Jag tror att ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand, utan att man måste ta hjälp. Och lite som vi pratade om i början, det finns människor som älskar att göra det du hatar. Och då är liksom tricket är så här, att om jag gillar dans och jag inte är bra på matte, så i Sverige har vi hittat på så här att då ska du göra mindre dans och mer matte, så att du är dålig på dans och dålig på matte. Och jag är snarare så här, men skit i matte, var grym på dans och bli kompis med någon som älskar matte. Och så blir ett plus ett, så kan ni båda vara bäst, göra det ni är bäst på. Så att jag skulle säga att så här, att man gör själv istället för att ta hjälp, be om hjälp, ställ frågor och bara liksom se att det finns liksom inga misslyckanden, utan det där, allt som händer är en träning för något som komma skall. Liksom.
Väldigt bra tips. Andra frågan, om du hade obegränsat med pengar, alltså att pengar spelade teoretiskt sett inte någon roll, du fick köpa vilken fastighet som helst i hela världen, vilken hade det varit?
Om jag fick köpa vilken fastighet? Alltså vi har en fastighet i Malmö som heter High Court, som är en gammal domstolsbyggnad. Och då är jag så här, det är Malmös vackraste byggnad. Så här gammal sten, Alltså du vet, man hade kunnat ta den, doppa den i Östersjön, bara sätta tillbaka den och du vet, det hade inte spelat någon roll. Så att en sån fastighet hade jag nog haft, och så är där restaurang, där är lite kontor, där är, ja men du vet så här, alltså man hade kunnat ha hela livet i en sån fastighet. Och så tjänar man pengar på den för att där är lite hyresgäster. Så att ja, en sån fastighet.
Det låter som du trivs i Malmö med andra ord. Du hade inte åkt tillbaka till Turkiet, tammat in den där kalla tomten som det stod en palm på.
Nej, precis. Vad brukar andra svara på den frågan?
Lite olika. Vissa brukar köpa en mansion i Frankrike. Alltså. Vissa tänker fortfarande på pengar även om det inte spelar någon roll. Så köper de halva Stockholm.
Aha. Nej, alltså jag är så alltså vi har ett stort hus, vi bor i en villa som typ 4 våningar, och jag och Karo, vi har sagt så här, så fort den dagen sista barnet flyttar ut, då flyttar vi till lägenhet. Så är så här, det där tummen mitt i handen, nej, not my thing liksom.
Ja, det låter som att det kan vara en del att fixa det, om man har tummen mitt i handen så är det någon som tycker om att göra det mer än du, låter det som. Vi var inne på det lite tidigare, och vilket är din bästa boktips för fastighetsintresserade? Men du sa att du hade två boktips, och du sa bara Rich Dad Poor Dad.
Ja, precis.
Vilken var den andra?
Rich Dad Poor Dad. Alltså, om jag ska, normalt sett så brukar jag säga The Richest Man in Babylon av George Clason. För det är en sån bok från 1926. Och apropå Lindy-effekten, skriver man en bok 1926 som är aktuell 2020, då är det som good shit.
Ja.
Men om jag ska säga till fastighetsägare, så tror jag faktiskt, jag kommer rekommendera en bok som jag tycker alla fastighetsägare borde läsa, som inte handlar om fastigheter. Och den heter 4-Hour Work Week av Tim Ferriss, som handlar om att outsourca sig själv. Och jag tror att alla som har med någon verksamhet att göra, att hela tiden fundera, hur kan någon annan göra detta bättre? Hur kan jag tjäna pengar när jag sover? Hur kan jag delegera? Det sa alltid min mentor. Han sa så här, delegera allt som någon kan göra hälften så dyrt som du och hälften så bra. Så delegera allt som någon kan göra hälften så bra som du eller hälften så dyrt som du. Och det är lite så att tvegat, för plötsligt inser man så här, shit, jag borde delegera mycket mer än vad jag gör. Så att 4-Hour Work Week av Tim Ferriss.
Den har jag läst flera gånger, och det är ju en riktig käftsmäll. Han tar ju det ganska långt. Han gör en poäng.
Absolut. Så det var skönt, att håller du ändå med att det är en bra bok för folk med fastigheter där.
Ja, den är jättebra. Det handlar ju om att effektivisera allt som man håller på med egentligen. Och det, i alla verksamheter som du var inne på, så är det en jättebra egenskap att lära sig. Nu har vi sparat den bästa till sist. Nu får vi se hur det går då. Nämn det mest storartade och roliga eller minnesvärda sättet att ha firat en genomförd affär på.
Nej, men tyvärr så är jag, alltså, att fira är något jag tränar på. Jag är inte så duktig på det. Men en grej som vi gör är ju att vi har ju alltid en flaska champagne liggande i kylskåpet. Så att vi försöker liksom att mer fira i det lilla. Och sen måste jag ändå säga så här, apropå då fira, vi har börjat investera i vin.
Oj.
Det är väl en sådär udda grej. Om det inte är sjunkna skepp med guld utanför Sydamerika, så investera i vin. Så att det där har nog varit en sån där grej, att vi har investerat lite i vin, och då är tanken så här, behöver vi pengar om 20 år, då säljer vi dem och tjänar pengar. Behöver vi inte pengar om 20 år, då dricker vi.
Win-win oavsett. Ja, det var så bra. Men köper ni då en dyra vinflaska liksom, eller köper ni, har ni investerat i någon producent?
Nej, utan då finns det finns liksom så här aktörer som hjälper en att liksom köpa till exempel champagne. Och då köper man så här 30 flaskor champagne, eller man köper en dyr champagne. Så just nu köper jag bara så här, inte vad de rekommenderar, utan jag köper så här, kan jag tänka mig dricka denna flaskan i framtiden? Och så är det liksom kvalet. Så att, och sen tänker jag så här, går den upp så går den upp. Men då är det lite firande att flytta lite pengar från aktier som är lite tråkiga till något som är lite roligare.
Ja, men så bra. Det är mycket champagne i svaren på den frågan i alla fall.
Ja.
Ja, men bra. För vi rundar av här då, har du något sista tips till alla nya investerare, om det så är inom fastigheter eller om du bara tar ett generellt tips?
Nej, men jag tror att jag skulle säga så här, att ha roligt. att ha roligt och liksom att se att detta är ett, liksom ett långsiktigt spel. Jag brukar säga så att alla investerare förlorar pengar. Eller till och med min mentor sa alltid så här. När en person med erfarenhet träffar en person med pengar så händer alltid samma sak. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar. Och det gäller, tror jag, oavsett om det handlar om fastigheter eller med aktier. Utan tricket är ju då att vara i spelet tillräckligt länge för att få erfarenheterna. Så allt som händer är verkligen, jag tror genuint på det här, allt som händer är en träning. Det är någonting jag ska lära mig när det inte går så som jag vill. Så att man inte blir nedslagen så här, shit, jag köpte denna fastigheten och den gick inte alls som jag hade tänkt mig. Eller det var hyresgäst från hell, utan då är det så bara grattis, du har fått en hyresgäst from hell. Tänk vad du kommer lära dig här inför nästa affär. Allt annat kommer vara downhill. Att uppskatta den personliga resan så att man inte blir så här, du vet fan, det är bara massa problem och det är tråkigt, utan att njut. Så här, så bra. Min kompis Moa, hon säger så här, njut dig själv till framgång. Njut dig själv till framgång. I love it. Liksom att ha roligt längs vägen.
Bra jobbat, Moa. Det var kloka ord. Som vi nämnde inledningsvis så driver ju ni ett community. Om det är någon som vill komma i kontakt med dig eller och er, hur kommer man bäst i kontakt med er?
Enklast är rikettillsammans.se. Därifrån kan man klicka sig vidare. Framförallt så har vi ett forum som jag älskar, för att jag tror ju jättemycket på det där. Man kan inte allt själv, utan att be om hjälp, ställa frågor. Så att har man en fråga så här, hur kommer jag igång eller hur ska jag göra om jag vill göra detta, så bara ställ, be om hjälp, så löser det sig. Så rikatillsammans.se, that's it.
Jättebra.
Stort tack, Daniel, för att jag fick komma och hälsa på dig i din podd. Och jag ber om ursäkt till alla er som förväntar sig, här kommer ett avsnitt om fastigheter som blev om typ
nej,
allt
men
annat.
Jag tänker att alla har nyttigt att få lite olika perspektiv. Ja, men stort tack, Jan Bolmesson från rikatillsammans.se, för att du deltog.
Tack så mycket.
Detta var ju ett lite annorlunda avsnitt än att vi bara nördar in oss om fastigheter. Men det är mycket jag kan relatera till av det vi gick igenom ändå. Jag vill ju veta om vi har varit ute på fel spår med att investera i fastigheter, och jag älskar Jans svar på det. Vi människor är problemlösare, och hade vi inte haft problem så hade vi blivit uttråkade. Då kan jag ju lika gärna välja de problem som jag vill lösa. Jag tror jag hade förväntat mig något helt annat revolutionerande svar, eller att han inte hade något bra svar alls. Men det Jan sa där har jag tänkt på nästan varje dag sedan vi spelade in det här samtalet. Ska tycka om de problem som din investering medför. Det är ett så jäkla bra tips. Med det sagt så gillar ju både jag och Jan att bada. Så Jan och jag ska ge det här skattdykarföretagets teknologi en extra chans och ta oss ett dopp här utanför hamnen. Så tack för idag. Ha det.